För något år sedan, lite drygt, citerade jag en baptistpastor, A.C. Dixon, som sa så här: när vi förlitar oss på organisation får vi vad organisation kan göra. När vi förlitar oss på utbildning får vi vad utbildning kan göra. När vi förlitar oss på vältalighet får vi vad vältalighet kan göra. Och så vidare. Men när vi förlitar oss på vad Gud kan göra får vi vad Gud kan göra. Jag citerar fel. När vi förlitar oss på bön får vi vad Gud kan göra. Men ni fattar poängen. Oj vad jag bara kraschade den inledningen. Och jag uppmanade då när jag citerade honom att fråga oss själva vilken sorts liv vi vill leva. Vill vi leva liv som kan förklaras av vår utbildning eller av våra talanger eller vårt kontaktnät, alltså de personer som har hjälpt oss fram? Eller vill vi leva liv som inte kan förklaras på något annat sätt än genom Guds kraft? För det är så lätt att även om vi kallar oss för kristna, att vi faller in i en livsstil som visserligen är full av kristen aktivitet, men ändå blir en sorts praktisk ateism. Där den kristna tron blir ett sorts fritidsintresse och det livet i övrigt närmast är identiskt med vilken rimlig ateist som helst som försöker att vårda sitt språk och ta hand om sin familj. Men det kristna livet är inte ytterst sett ett etiskt system. Det börjar i det faktum att en helig ande har fött oss på nytt och gett oss ett helt nytt sorts liv. Ett övernaturligt liv. I vår genomgång av Efesierbrevet så har vi nu kommit till den sista av de många kontrasterna som Paulus sätter upp mellan det gamla livet och det nya livet i Kristus. Sen mitten av det fjärde kapitlet, och jag vet inte hur länge sedan det var vi tittade på det. Men så har han beskrivit skillnaderna mellan det liv vilket de levde innan de föddes på nytt. Och sen det nya livet där de är skapade till likhet med Gud i helighet och rättfärdighet. Och sen har han alltså satt upp många olika kontraster. Många exempel på olika företeelser. Det är deras gamla liv, hur det ser ut. Och sen skillnaden mot det nya livet. Och uppmaningen i allt det här är att de ska komma ihåg vilka de är. De ska komma ihåg vilka Gud har skapat dem till. Och leva på det sättet. Lägg bort lögnen, säger han. Lägg bort det gamla livet och tala sanning. Lägg bort de smutsiga orden och tala istället sånt som bygger upp. Sluta att stjäla, börja arbeta så att ni kan vara generösa. Ni ser hur det växlar fram och tillbaka. Lägg bort bitterhet, häftighet och vrede och var istället barmhärtiga mot varandra. Förlåt varandra. Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus. Tänk på hur ni lever. Tänk noga på hur ni lever. Var inte ovisa. Nej, var visa. Och så kommer han nu till den sista kontrasten. Vers 18 i kapitel 5. Berusa er inte med vin. Det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden. Och någonting som är speciellt med den här sista kontrasten är att Paulus fortsätter att utveckla den i ytterligare 3 verser. Så det finns alltså en huvudsaklig uppmaning här. Låt er uppfyllas av anden. Och sen kommer, vänner, inte mindre än 6 verb i participform som talar om vad som händer när de är uppfyllda av anden. Så låt er uppfyllas av anden. Det är liksom huvuduppmaningen. Talande till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjungande och spelande till Gud i era hjärtan. Tackande alltid Gud. Alltid och för allt till vår Gud och far i vår Herre Jesu Kristi namn och underordnande er varandra i vördnad för Kristus. Så det var därför jag ville läsa vers 21 också, därför att den hänger så tydligt ihop med de här participverben som han listar efter att han har uppmanat dem att uppfyllas av anden. Talande till varandra med hymner, psalmer, hymner, andliga sånger, sjungande och spelande till Gud i era hjärtan, tackande alltid och för allt till vår Gud och far i Herre Jesu Kristi namn och underordnande er varandra i vördnad för Kristus. Så verserna 19, 20 och 21 är alltså en utveckling och en förklaring på det som vi ska titta på idag. Och jag hade förstås hoppats på att kunna ta hela paketet i en enda predikan. Och så såklart inser jag att men det går ju inte. Det blir alldeles för mycket att säga. Så idag lägger vi liksom grunden. Idag blir det lite dammigare, lite torrare. Och sen så ska vi titta på mer tillämpningarna i kanske en kommande predikan, hoppas jag. Någonting som ytterligare som är värt att lägga märke till, utöver att det här är den sista kontrasten som Paulus ställer upp, är att han när han har uppmanat församlingen att låta sig uppfyllas av anden, så går han sedan vidare i resten av brevet och beskriver hur livet i andens kraft ser ut. Och han börjar med relationerna mellan man och hustru, och sen fortsätter han med relationerna mellan föräldrar och barn. Och sen fortsätter han med relationerna mellan, alltså på arbetsplatsen, mellan, jag tror man kan kalla det för arbetstagare och arbetsgivare. Och sen i detalj ger han ju en beskrivning av den andliga striden. Han ger liksom utrustningen för den andliga striden. Återigen i den helige andes kraft. Och sen är det bara brevets avslutning kvar. Så den här versen, 5 och 18, innebär en övergång i brevet. Han avslutar det här de här kontrasterna mellan det gamla och det nya livet. Han ger en ny uppmaning, låt er uppfyllas av anden. Och så fortsätter han att utveckla den till brevets slut. Så. Det här med anden kommer vi att återkomma till. Idag har vi alltså bara tid att titta på den här versen 5 och 18. Och uppmaningen vi har här är så fundamental, den är så viktig i det kristna livet att det är svårt faktiskt att tänka sig någonting viktigare. Någon liknade det vid motorn i en bil. Det är här det kristna livets momentum uppstår. Att uppfyllas av anden för en kristen är lika viktigt som motorn är för en bil. Är det en bil om den inte har någon motor? En akademisk fråga kanske. Vi kan ju säga att den inte är, det är ingen fullt funktionell bil i alla fall. För att uttrycka det milt. Men vad kan vi då förstå av den här texten? Ja, det går förstås inte att säga allt vad Bibeln säger om den helige ande. Men det finns ändå lärdomar som är specifika för just det här sammanhanget. Och jag har delat upp predikan i tre punkter. Det är formulerade som tre frågor. I den första punkten så ställer jag frågan: vad har anden för inverkan på oss? Och här drar vi lärdomar av att Paulus sätter uppfyllelsen av den helige ande i motsats till uppfyllelsen eller berusningen av alkohol. Så vad har den helige ande för inverkan på oss? I den andra punkten ställer jag frågan: vad innebär det att uppfyllas av anden? Och här vill jag argumentera för att vi måste göra olika distinktioner för olika typer av uppfyllelse av anden, om vi ska kunna förstå den här texten. Och i den tredje punkten, den klart kortaste punkten, ställer jag frågan: hur kan vi söka att uppfyllas av anden? Och anledningen att den är den kortaste är att svaret på den frågan inte är någon stor hemlighet, utan det snarare kokas ner i en hållning, en sorts livsstil där vi förstår vårt behov och där vi söker honom. Så, punkt nummer ett. Vad har den helige ande för inverkan på oss? Man kan undra varför Paulus tar upp detta med berusning av vin. Jag kan komma att tänka på två anledningar. Dels att missbruk av vin var en stor och viktig del i deras gamla liv innan de kom till tro. Livet under antiken, dels under det grekiska väldet men framför allt under Rom, så karaktäriserades det livet av dryckenskap och sexuella utsvävningar. Och därför är det rimligt att Paulus nämner det, eftersom det innebär en väldigt radikal livsstilsförändring. Berusa er inte längre om vin. Och vi ser ju att det här var ett problem. Vi ser i första Korinthierbrevet 11, när han talar om Herrens måltid, att de hade tagit med sitt gamla liv liksom in i firandet av Herrens måltid och satt där och var berusade när de skulle fira Kristi åminnelse. Så helt klart en relevant fråga. Men jag kan då, för andra, jag kan inte undgå att tänka att det finns ytterligare en anledning till varför Paulus tar upp det här med berusning. Och det är att det verkar finnas paralleller mellan att berusas, uppfyllas av vin och uppfyllas av anden. För Paulus känner självklart till det här som beskrivs i Apostlagärningarnas andra kapitel. Den helige ande uppfyller apostlarna. De hade samlats, uppfyller apostlarna. De fylldes av mod och kraft. Och de gav sig ut på stan och de berättade om Guds väldiga gärningar. De fick olika språk. Och så trodde vissa då, vissa förundrades och sa, vad är det här? Och andra liksom pekar och säger, haha, de är fulla på förmiddagen. Så det finns alltså kontraster mellan uppfyllelsen av anden och uppfyllelsen av vinet. Men det verkar också finnas paralleller, likheter om jag vågar säga det så. Mellan uppfyllelsen av vin och anden. Så, vad har den helige ande för inverkan på oss? Jag vill ge tre underpunkter. För det första, den helige ande bygger upp. Den helige ande bygger upp. Paulus säger att berusningen av vin leder till vårdslöshet. Här har vi ett grekiskt ord, ett sammansatt ord. Dels ett grundord som betyder att rädda. Och det handlar om att man kan rädda någon från sjukdom, alltså genom att bota den personen. Man kan rädda någon ur en nödsituation. Om någon till exempel har trillat ner i ett hål så kan jag rädda den personen genom att dra upp den. Så att rädda, men så på det här ordet, det här grundordet, så sitter ett prefix, ett negativt prefix. Så då blir det att orädda. Att liksom antirädda. Och då hör man att det blir någonting destruktivt. Det handlar snarare om att förstöra. Det är det ordet som han använder här. Ni vet, samma ord förekommer i liknelsen om den förlorade sonen. Den förlorade sonen fick ut sin del av arvet och sen gav han sig iväg till ett främmande land. Och så säger Lukas 15:13 att han levde hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. Alltså han levde hämningslöst, det är samma ord. Han levde destruktivt, han levde vårdslöst. Paulus säger att berusningen av alkohol gör oss destruktiva, vårdslösa, hämningslösa. Och vem som helst kan se att han har rätt. Alkoholen sätter våra högsta mentala funktioner ur spel. Vår förmåga att kontrollera oss själva sätts ur spel. Vår förmåga att urskilja, vårt omdöme sätts ur spel. Och det leder till att vi fattar dåraktiga beslut. Det leder till att vi går över gränser som vi annars aldrig skulle ha gått över. Vi slösar bort vår energi. Alltså vi slösar bort alla de resurser vi har. Vi slösar bort vår kraft och vår tid och våra pengar. Och så har vi vårt nedsatt dåligt omdöme. Det förstör våra relationer. Vi kastar bort vår sexuella renhet. Alltså allt av det som gör en människa som vackrast sätts ur funktion. Och istället blir vi upptagna av våra känslor. Vi blir bröliga och vi blir fnittriga och gråtiga och allmänt pinsamma. Vårdslöshet, destruktivitet. Att bli uppfylld av anden däremot är raka motsatsen till allt det här. Anden bryter inte ner våra liv som alkoholen. Nej, nej, nej. Anden bygger upp. Istället för att sätta ur spel kommer den helige ande att stärka allt det som gör oss vackra. Istället för att förvandla oss till dårar kommer anden att göra oss kloka. Istället för att göra oss utmattade och utblottade och tomma kommer anden ge oss kraft. Det är rätt fantastiskt om man tänker på det. Nästan allt annat i världen, inte allt, men nästan allt annat i världen, dränerar oss, gör oss tommare. Men den helige ande ger kraft, för in kraft. Vilket i sin tur kan få oss att fundera på livet i en församling, eller hur? Vissa församlingar är strukturerade på det sättet så att om man vill göra tjänst för Gud så blir man uppslukad av en kolossal organisation. Ett sorts svart hål dit all energi går för att dö och sen blir man utbränd. Man liksom dras in och så tuggas man sönder och så spottas man ut som en spillra av vad man tidigare var. Utbränd i en församling. Det låter helt bizarrt. Här, vänner, måste vi vara kloka och ha omsorg om varandra. Dels måste vi vara kloka så att vi inte sätter upp en organisation som suger all kraft ur oss själva. Och dels måste vi förstås vara omsorgsfulla om varandra. Man kan bli utbränd också i en liten organisation om man inte hjälps åt och delar på de praktiska uppgifter som oundvikligen kommer att finnas. Om en person ska göra allt, då behövs det inte en särskilt stor organisation för att den ska dräneras och bli tom och trasig. Så där får man hjälpas åt. Nåväl, den helige ande bygger upp. Det är motsatsen till vårdslöshet, destruktivitet. Under punkt nummer 2, det är en fortsättning på samma resonemang. Den helige ande stimulerar hela vår person. Varför berusar man sig med alkohol? Många anledningar kan det förstås vara. Men många gör det för att man söker en sorts upplevelse. Man vill ha någon sorts stimulans. En sorts upprymdhet. Vilket är ironiskt. Eftersom alkohol sätter ner våra sinnen och våra förmågor snarare än förhöjer dem. Alkohol är en så kallad liksom neråtdrog. Och då är det väldigt märkligt att man söker en sorts stimulans i alkohol. Man får mindre av stimulans. Den helige ande däremot är aktiv och verksam. Anden stimulerar vårt sinne och vårt intellekt. Historien visar att så fort en väckelse sker någonstans så kommer omedelbart en längtan efter utbildning. Hur är det möjligt? Människor blir kristna på liksom bred front. Gruvarbetare blir liksom, lämnar tillbaka alla sina stulna verktyg, blir kristna. Och helt plötsligt vill de börja läsa böcker. Så märkligt. Och jag tror inte att det går att argumentera för att den helige ande gör någon mer intelligent. Men det är inte svårt att se att den helige ande väcker i oss en längtan efter att blicka in i mysterier som man tidigare inte hade. Men anden stimulerar inte bara vårt sinne, den stimulerar också vårt hjärta. Alkoholen kan göra oss tillfälligt generösa. Under alkoholens influens så bjuder jag laget runt tills pengarna är slut. Alla är glada. Och sen dagen efter så ångrar jag det bittert. För det var inte mitt hjärta som förändrades. Det var omdömet som sattes ur spel. Men den helige ande stimulerar vårt hjärta så att vi får kraft att bryta, nu i det här fallet, pengarnas makt över våra liv, så att vi kan öva oss i generositet. Och dessutom stimulerar anden vår vilja att göra någonting. Om vi blir hungrigare efter att förstå mer om vem Gud är, både nu och vad han har gjort i historien, och om anden verkar i våra hjärtan, så sänder oss också anden oss in i omvärlden. Vi stimuleras att sättas i rörelse och göra någonting för Guds rike. Så den andra underpunkten, anden stimulerar hela vår människa. Underpunkt nummer tre, den heliga ande ger oss ett helt nytt sorts liv. För återigen, varför berusar vi oss av alkohol? För att det finns en inre tomhet kanske. För att vi vill vara glada. Och ofta blir vi glada. Under alkoholens påverkan så sjunger vi och dansar och vi förklarar för alla vi känner hur mycket vi älskar dem. Men det är ju en övergående glädje. Det är en ytlig glädje. Det är en onaturlig glädje. Dagen efter är vi olyckligare än någonsin. Inte bara för att vi har fått tillbaka tomheten som vi hade dagen innan. Utan att vi dessutom är olyckliga över att vi har gjort saker som vi ångrar. Med den helige ande är det tvärtom. Anden omskapar oss och ger oss ett nytt liv där vi kallas saliga. Lyckliga. Därför att vi har alltid någonting att vara tacksamma för. Anden visar oss det. Oavsett hur omständigheterna ser ut. Vi kan vara tacksamma mitt under lidanden. Hör vad aposteln Petrus säger i sitt första brev. Första Petrusbrevet kapitel 1. Första Petrus 1, vers 6. Han säger, var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsk glädje. När ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själars frälsning. Hör ni? Jublar i obeskrivlig himmelsk glädje. Det är det kristna livet. Det är någonting annat än helangår. Det är någonting annat än snapsvisor och trams. Det är ett nytt sorts liv. Ett liv där vi inte behöver döva det som för tillfället gör ont. Utan där vi kan glädja oss mitt i smärtan, mitt i omständigheterna. Eftersom vi har någonting som är långt mera värt. Anden lär oss det. Anden undervisar oss det. Visar det för oss. Så för att sammanfatta, än så länge, jag tackar för att ni har haft tålamod och bara stanna kvar i de här väldigt allmänna. Vi har bara dragit slutsatser av att Paulus säger att vi inte ska berusa oss av vin, utan istället uppfylla oss av anden. Så vi har sett för det första, anden bygger upp istället för att riva ner. För det andra, anden stimulerar hela vår person istället för att döva våra högsta mentala förmågor. Och för det tredje, anden ger ett nytt sorts liv istället för någonting som är fejkat och tillfälligt. Den inverkan den helige ande har i våra liv är raka motsatsen till den destruktiva inverkan som alkoholen har. Så det finns paralleller, men det finns naturligtvis en stark kontrast mellan alkohol och anden. Punkt nummer två. Vad innebär det att uppfyllas av den helige ande? Paulus säger, låt er istället uppfyllas av anden. Vad menar han med det? Och här gäller det att vara uppmärksam. För jag vill påstå nu att när vi läser ordet uppfyllas av anden, så betyder det inte samma sak som när samma ord eller liknande ord används på andra ställen i Bibeln. Vi behöver distinktioner här. Och jag vill föreslå tre distinktioner, tre typer av uppfyllelse, det blir alltså tre nya underpunkter här. Så häng med. För det första, anden som sigill. När Paulus säger att vi ska låta oss uppfyllas av anden i Efesierbrevet 5 och 18, är det inte samma sak som Efesierbrevet 1 och 13, där han säger att vi har fått den helige ande som ett sigill. Alla som har blivit födda på nytt, det vill säga alla som har blivit kristna, har blivit uppfyllda. Alla har fått del av den helige ande. Vi fick det när vi kom till tro. Det är det Paulus säger i Efesierbrevet 1 och 13. Och eftersom vi redan har anden, alla kristna, så vore det meningslöst för Paulus att ge ett bud att vi ska låta oss uppfyllas av anden. Han säger inte till oss att vi ska bli kristna på nytt. Så det kan inte vara samma sak. Underpunkt nummer 2. Uppfylld för särskilda ändamål. Ett annat sätt där Bibeln använder precis samma språkbruk att uppfyllas av den helige ande är när man blir uppfylld och utrustad för en särskild uppgift. Vi har ju liksom en urtyp av det i Andra Mosebok 31. Bezalel. Gud hade uppfyllt honom av anden. Och på det sättet hade han fått en konstnärlig förmåga så att han kunde utsmycka tabernaklet. Alltså det här flyttbara templet som de hade i öknen. Och vi har Johannes döparens mor, Elisabet. När hon mötte Maria, de båda var gravida, så fylls hon av den helige ande så att hon kan lovprisa Gud och profetera över Maria. Och sen senare i samma kapitel, så hennes make Zacharias uppfylls också av den helige ande och profeterar över sin nyfödda son. I apostlagärningarna har vi massa exempel på när apostlarna uppfylls av den helige ande vid specifika tillfällen. Petrus uppfylls av anden. Han kunde svara översteprästerna och rådsherrarna. Det är här i apostlagärningarna 4 och 8. Och senare i apostlagärningarna 4, vers 31. Uppfylls hela församlingen av Guds ande och de förkunnar Guds ord med stor frimodighet. I apostlagärningarna 9 och 17 så får vi se hur Paulus först kommer till tro, uppfylls av anden, alltså anden, det är den här första bemärkelsen, anden som sigill. Och sen ser vi i kapitel 13, alltså fyra kapitel fram, vers 9, hur han uppfylls av anden igen så att han kan profetera över en falsk profet. Exakt samma ord, men i två olika betydelser. Så den här andra bemärkelsen är någonting som är mer tillfälligt. Det är en påtaglig upplevelse som kan upprepas om och om igen. Den helige ande ger kraft, ger mod, ger särskilda förmågor att tala, att undervisa, att profetera och mycket annat. Och det här är inte bara någonting som hör till apostlagärningarna. Hela kyrkohistorien är full av liknande exempel. Särskilt i tider av väckelse. Och därför är det någonting som vi som kristna ska be om och söka efter. Att uppfyllas av anden för specifika tillfällen. Men är det den typen av uppfyllelse som Paulus talar om i Efesierbrevet 5 och 18? Jag tror inte det. Och jag ska förklara varför. Vi behöver en tredje distinktion för att förstå de här bibeltexterna. Till exempel har vi Stefanos i apostlagärningarna. I det sjätte kapitlet uppstår ett problem i församlingen. Det handlade om hur de tog hand om änkorna i församlingen, alltså de som inte kunde försörja sig själva. Och som lösning på problemet utsåg de 7 stycken diakoner. De kallades inte för diakoner där, men vi kan se efterhand, vi kan kalla dem för diakoner. De här personerna tog ansvar så att problemet sköttes på rätt sätt. Och en av de här 7 som utsågs var Stefanos. Och det står om honom att han var en man fylld av tro och den helige ande. Det här är Apostlagärningarna 6, vers 5. Så det var kännetecknande för Stefanos att han var fylld av den helige ande. Okej. Det kan alltså inte handla om den uppfyllelse som han fick när han föddes på nytt. För det kännetecknar alla kristna. Och det verkar inte heller vara att han utrustades för en specifik uppgift. Därför att han valdes på grund av att han hade det här karaktärsdraget. Han var det här liksom innan uppgiften dök upp. Man kan fundera på, Gud visste naturligtvis om det och kanske Gud hade utrustat honom. Men vänta här nu. Nästa kapitel, 7:55, Stefanos. Där ser vi, precis innan han stenas till döds, så fylls han, eller han är fylld av den helige ande. Och han får se Guds härlighet och Jesus Kristus står vid hans högra sida. Okej, det ger oss en ledtråd här. För den uppfyllelsen, det är ju den här andra kategorin. Det är med mer tillfälliga. Han får se någonting. Han profeterar, han säger någonting. Och de blir jättearga och de slår ihjäl honom. Barnabas, Paulus kompanjon. Apostlagärningarna 11 och 24. Men låt oss slå upp den. Apostlagärningarna 11 och 24. Barnabas var en god man, fylld av den helige ande och tro. Men, vad är det som pågår här? Han var ju kristen, han var liksom, varför skulle de säga att han var fylld av den helige ande om han bara var en allmän kristen? Nej, det kan inte vara det. Och det här var ju, alltså återigen, någonting som karaktäriserar honom som person. Det verkar inte vara den här mer tillfälliga, specifika upplevelsen. Det måste finnas en tredje kategori som mer är ett tillstånd. Vi kan titta på kapitel 13, vers 52. Här har vi hela församlingen i Antiochia, i Pisidien. 13:52. Och lärjungarna, det är alltså församlingen där, uppfylldes av glädje och den helige ande. Samma ord, samma uttryck, men det verkar handla om olika saker. Vissa blir uppfyllda i en specifik situation för ett specifikt ändamål. Här talas det om ett tillstånd, det är ingen tvekan om det. Så den första kommer och går. Det är helt och hållet ett gudsverk. Men den här sista kategorin verkar vara någonting som karaktäriserar en troende under en längre tid. Så det är alltså fråga om en uppfyllelse som är utöver den första uppfyllelsen vi får när vi får den helige ande som sigill. Det är någonting annat än att bli uppfylld av den helige ande för att profetera eller göra någonting i en specifik situation. Och lägg också märke till här nu i Efesierbrevet återigen. Paulus använder ett verb som står i presens. Ja, det framgår inte riktigt i den svenska översättningen. Alltså, det verb som Paulus använder är någonting som pågår. Och det fortsätter att pågå. Och det går inte att fånga på svenska. För i svenskan så måste vi välja väg här. Det är en uppmaning, det här verbet. Alltså, ett imperativ. Och på svenska så har vi inte presensformer för imperativ. Utan vi liksom talar om dem i infinitiv oftast. Simma. Att simma. Du ska simma. Det är en uppmaning. Det låter som att simma, det är infinitiv. Men en presensform är ju du simmar. Så du simmar och du simmar och du simmar och du simmar. Och vi ser liksom ingen slut på din simning. När vi bara säger du simmar. Titta vad du simmar. Så det är en uppmaning. Du simmar, eller ni, det är ju andra person, plural. Ni simmar. Men det är också en uppmaning. Ni ska simmar. Och dessutom står det i passiv form som ställer till det hela ännu värre. Så ni ska låta er simmar. Okej? Så poängen här är att det är någonting som bara fortsätter. Det är inte en upplevelse som börjar och sen tar slut. Utan det är mer som att vara som Stefanos eller Barnabas som var helt enkelt uppfyllda av den helige ande. Fortsatte att vara uppfyllda av den helige ande. Okej, vänner. Jag vet att det har känts ganska torrt. Måste han prata om alkohol och ande? Vad är det här? Jag spiller bort 25 minuter på det. Men låt oss nu stanna upp och fundera på vad det här betyder. Det här innebär att det inte bara finns tillgänglig en upplevelse, en uppfyllelse av den helige ande som går rakt in i en specifik situation. Det är någonting vi ska söka. Det är någonting vi ska be om, längta efter. Den specifika uppfyllelsen. Men det här innebär också att det finns en uppfyllelse tillgänglig för oss av den helige ande. En uppfyllelse som går utöver uppfyllelsen vi får när vi föds på nytt. Det finns tillgängligt för oss kristna en uppfyllelse som karaktäriseras som Barnabas. Att du, alltså det finns en möjlighet att vi säger till dig, vår broder och syster, här är en man eller kvinna som är uppfylld av den helige ande och tro. Wow! Alltså det finns en möjlighet för oss som församling. Samma sak som församlingen i Antiochia i Pisidien. Fyllda av glädje och den helige ande. Det är en verklighet, vänner. Och jag är säker nu på att jag inte är ensam i det här rummet om att vilja leva ett liv som inte kan förklaras av min utbildning eller mina talanger eller mina kontakter. Jag vill leva ett liv som bara kan förklaras av Guds kraft. Jag önskar att någon skulle kunna se på mig och säga, där går en man uppfylld av den helige ande. Oh. Och då, det leder oss till den sista punkten. Hur gör man? Hur kan vi söka att uppfyllas? Och lägg märke till det här nu. Det här är ett bud. Det är en befallning som vi får av Paulus. Det är inte meningen att vi ska leva i ett sorts etiskt, ateistiskt, kristet system. Att vi bara ska leva efter en regel där vi säger nej till alkohol. Nej, det finns någonting positivt här. Det finns någonting konstruktivt, någonting eget. Och eftersom det här är en befallning så måste vi dra slutsatsen att det åtminstone är någonting i någon mån som vi själva kan påverka. Den första kategorin av andeuppfyllelse på nyttfödelsen kan vi inte påverka. Vem kan påverka att man föds? Ingen. Det är någonting som Gud ger som en gåva. Den andra kategorin kan vi inte påverka. Vi kan förvisseligen be om det och söka det, men det är Guds gåva helt och hållet. Det är liksom, det finns inga andra förklaringar än Guds egen godhet. Men den här tredje kategorin är ett bud, en befallning för oss att följa. Okej, kom ihåg nu två saker. Den helige ande är en person för det första. På engelska så talar man om att man kommer under alkoholens influens, eller hur? Man liksom blir influerad av alkohol. Väldigt bra uttryck tycker jag. På samma sätt, eller på ett liknande sätt, förlåt. På ett liknande sätt är det med den helige ande. Vi blir influerade av anden. Alltså som en person som man är förälskad, uppslukad av. När vi blir förälskade i en person så kan vi inte sluta prata om honom eller henne. Min bästa kompis Peter, när jag var upp över öronen, och det är jag fortfarande i någon mån, men på ett mognare sätt hoppas jag, upp över öronen förälskad i min fru. Han blev så trött på mig, för det enda jag ville prata om var Anna. Det var liksom Anna, Anna. På något sätt så smög Anna sig in i varenda evigt samtal. Och han bara, orka, lägg av, låt oss ha liksom en rimlig diskussion. Men jag vill bara prata om en sak. Det är för att jag är helt uppslukad av det här. Allt hon gör är fantastiskt. Allt hon säger är intressant. Och hur vi än liksom, ja ni vet, hur man än vänder och vrider på samtalet så, är det så kommer de, ploppar hon upp liksom. Ja men jag tänkte på det här. Det här var något intressant som Anna sa. Och samtidigt Så man blir liksom influerad av en person. Och anden är en person. Och på samma tid så det finns en sorts influens här av en person. Och samtidigt då, för det andra, så verkar det finnas en parallell till just detta med att dricka. Nima citerade i en bön, 1 Korinthierbrevet 12:13. Där Paulus säger, i en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Så det är liksom första, tror jag, bemärkelsen. Det är liksom pånyttfödelse, uppfyllelsen. Och så fortsätter versen. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Och när texten på svenska säger utgjuten, så står det bokstavligt talat att vi har fått en och samma ande att dricka. Vilket Nima sa i sin bön här. Så precis som med vinet så kan vi dricka, eller inte precis som med vinet, på liknande sätt som med vinet, så kan vi dricka av anden och bli påverkade. På ett liknande sätt som när vinet, när vi dricker vinet och så gör vi vissa saker, en hel palett liksom av saker, så får vi dricka av anden och så gör vi andra saker. Så vi måste hålla de här två tankarna i huvudet samtidigt. Anden är en person och vi blir influerade som vi blir influerade av en person. Och det verkar finnas en koppling till detta med att dricka. Så hur gör man då? Två saker som man inte gör. Långsamt framåt här. Två saker som vi inte gör. Dels, vi ska inte bedröva anden. Det har vi i Efesierbrevet 4:30. Vi ska inte bedröva anden. Hur bedrövar man anden? Ja, genom synd. Versen innan säger låta smutsiga ord komma över era läppar. Så bedrövar vi anden. Versen efter säger lägg bort bitterhet, häftighet och vrede. Allt skrikande och förlämningar och all annan ondska. Vi ska inte bedröva anden. I vår synd då. För andra, vi ska inte kväva anden. Det säger Paulus i 1 Thessalonikerbrevet 5:19. Hur kväver man anden? Ja, genom att säga nej till andens uppmaningar. Anden talar till oss hela tiden. Leder oss till olika bibelord. Kallar oss att be till Gud. Kallar oss att uppmuntra våra bröder och systrar i tron. Anden övertygar oss om synd. Anden kallar oss till omvändelse. Och vi kan hela tiden säga nej. Nej, 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 jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. Vi kväver anden. Mer positivt då. Hur kan vi göra för att uppfyllas av anden? Ja, genom att söka andens gemenskap. Anden är inte långt borta. Jag är uppfylld av honom redan. När jag ber är det i den heliga ande som jag har tillträde till fadern. Så vi kan söka att uppfyllas av anden helt enkelt genom att be fadern om det. Kom ihåg Jesu Kristi löfte i Lukas 11:13. Kom ihåg det. Lukas evangeliet 11:13. Jag kan läsa från vers 9 här. Lukas 11:9. Och jag säger er. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber han får. Och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg. Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn. Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom. Det är inte svårare än så. Vi har tillgång till det här fantastiska livet i den heliga ande. Bara genom att be Fadern om det. Och det här är så obeskrivligt viktigt. Och jag vet inte hur jag ska uttrycka mig för att få fram det här. Jag går in i en sorts avslutning här. Och jag skulle bara vilja förmedla liksom en grym uppmuntran att söka det här och be om det här. Jag tar hjälp av några av mina hjältar. Och jag har valt en från varje århundrade. Några stycken här. Först har vi Ian Murray. Han lever fortfarande just nu, men han måste vara i 90-årsåldern eller något sånt där. Ian Murray, han säger så här. Svenska. Även om pingsten inledde en ny era, så upphörde inte Kristi verk att utgjuta sin ande där på pingsten. Den fullare kommunikationen av anden som kännetecknar hela den kristna tidsåldern och som hade sin begynnelse vid pingsten var aldrig menad att vara konstant och oföränderlig. Om den hade varit det, vad är då syftet med att be mer av anden? Vilket lärjungarna tydligt uppmanas att göra. Det var som svar på lärjungarnas önskan. Lär oss att be, som Jesus sa. Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn. Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den heliga ande åt dem som ber honom? Det löftet, säger Murray, har ingen fortsatt relevans för kristna. Om det inte alltid finns mer av anden att få. George Smeaton, nu är vi på 1800-talet, i hans bok om den heliga ande. Han säger, det kunde inte framläggas någon mer skadlig och vilseledande teori. Inte heller någon mer vanärande för den heliga ande. Än principen att det bara för att anden blev utgjuten på pingstdagen så har inte kyrkan varken behov eller rätt att be om mer utgjutelse av Guds ande. Tvärtom, ju mer kyrkan ber om anden och väntar på hans förbindelse, desto mer får hon ta emot. Jonathan Edwards, nu på 1700-talet, han säger, skriften inte bara leder och uppmuntrar oss i allmänhet att be om den heliga ande framför allt annat. Nej, det är Guds uttryckliga och uppenbarade vilja att hans kyrka ska vara mycket i bön för denna underbara utgjutelse av anden. Richard Sibbs, 1600-talet. Ta en man som har en försmak eller ett arv av den helige anden. Och du ska se honom trotsa döden, världen, Satan och alla frestelser. Ta en man som är försumlig i sitt arbete att öka sin del i anden och du kommer att finna honom svag. Vänner, vi är beroende av den heliga ande. Vi har fantastiska löften att få den heliga ande som svar på bön. Och vi har en befallning att söka andens uppfyllelse. Så vänner, låt oss ta för vana att gå till Gud och be om större manifestationer av Guds ande i våra liv. Så att vi kan vara en församling som är fylld av glädje och den heliga ande. Och så att han kan använda oss mer som individer. Det är vårt största behov som individer och som församling. Guds heliga ande kan svepa genom det här rummet på ett ögonblick och förvandla allting. Guds heliga ande kan svepa genom ett land och förvandla det. Den heliga anden är vårt arv. Den heliga ande är given oss att dricka. Och vi har fått löftet. Att få den heliga ande som svar på bön. Vi har befallningen att uppfylla oss. Låt oss uppfyllas av den heliga ande. Så låt oss därför skrida till verket. Och göra detta till en grundläggande del i vår livsstil. Amen. Låt oss be. Himmelske Fader. Vi tackar dig för denna befallning. Därför att vi ser att bakom befallningen så finns ett löfte att det faktiskt är en verklighet. Att det faktiskt finns inom räckhåll. Vi prisar dig för hur du har gett denna obeskrivliga och ofattbara gåva. Och jag vill uttrycka min längtan inför dig. Och jag tror att jag kan tala för var och en i det här rummet. Att vi vill vara personer, män och kvinnor, som karaktäriseras av den heliga ande. Fader, ge oss mer av den heliga ande. Uppfyll denna församling på nytt och fortsätt att uppfylla denna församling av den heliga ande. Fader, vi önskar och längtar efter att få se mer av rikedomen och glädjen i att leva ett liv i gemenskap med den heliga ande. Så gör ditt förunderliga verk och sänd din ande. Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen.